har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jag vet inte hur han finansieras. Vem finansierar honom?
För att sprida hatpropaganda mot oss och Magda.
Och min fråga är bara, vem finansierar honom?
Den där paranoian kanske skapar fler problem än den löser just nu.
Jimmie Åkesson var ju rasande på detta. Topplocket gick.
Jimmie Åkesson håller på med, det är ju här i charader. Han vill inte prata om sjukvårdskris, ekonomisk kris. Och det är det som Jimmie Åkesson nu håller på med.
Regeringen kommer inte svika den svenska välfärden. Regeringen är helt beredd på att anslå ytterligare resurser.
Sverige befinner sig fortsatt i ett allvarligt säkerhetsläge.
Tyvärr är det många saker som går i fel riktning, så sammantaget så har läget försämrats.
En ny kartläggning från polisen visar att 62 000 personer i Sverige har koppling till kriminella nätverk.
Oppositionsledaren har haft det hett om öronen i någon vecka eller två. Och frågan är om de senaste turbulenserna är lite allvarligare än tidigare blåsväder. Hur går det egentligen för Socialdemokraterna att få gehör för sitt fokus på det som partiet kallar vårdkrisen? Sverige ger stort militärt stödpaket till Ukraina och nu är det precis 2 år sedan Ryssland inledde invasionen. Must och Säpo och FRA beskriver ett mycket allvarligt säkerhetsläge. Statsministern har kommit överens med Viktor Orbán om nya Gripenplan till Ungern. Och polisen har räknat på hur många personer i Sverige som är kopplade till gängkriminalitet. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, här finns ingen tid att förlora. Vi har en trio med hög verbal kapacitet i studion och de lyssnar till namnen Henrik Jönsson, Daniel Suhonen och Maria Wetterstrand. Hej på er!
Hej.
Hej, hej! Hej.
Hur är det allmänna läget?
Det är väl helt okej.
Okay. Alldeles utmärkt. Ja, jag är förkyld så att jag har krupit ner i de allra ljusaste källarvalven rent.
Jag hör det. Men Daniel låter som vanligt.
Det är löningsfredag, den finaste dagen i arbetarrörelsens tjänst som inträffar varje månad.
Tidigt den här månaden. Henrik, hur är det att själv vara i centrum för det som skulle kunna kallas för en politisk affär?
På det hela taget så har det varit alldeles utmärkt för mig personligen.
Du är extrovert och vill gärna synas och sådär.
Ja, men I'm a people person, så det är helt okej. Okay. Nej, men det har varit en omtumlande upplevelse, om man säger så.
Vi kommer till det här strax, men vi börjar med ett kortare ämne med en uppseendeväckande siffra på hur många av Sveriges 10,5 miljon invånare som har koppling till grov kriminalitet. Nya rikspolischefen har antalet.
Om vi då går över till hur många aktiva vi har, så har vi alltså identifierat 14 000 personer som aktiva i kriminella nätverk. Sen går vi till personer kopplade till de här nätverken. Och då bedömer vi att det finns 48 000 personer som just är kopplade. Det här ger alltså totalt 62 000 personer som antingen är aktiva eller kopplade till nätverken.
Rikspolischef Petra Lund från pressträffen i morse. 14 000 personer aktiva gängkriminella enligt den här kartläggningen som polisen har gjort. Och utöver dem finns alltså 48 000 personer som sägs vara kopplade till kriminella nätverk. Vad säger ni om de här antalen, Maria?
Ja, men såklart, så är ju den spontana reaktionen att det är fruktansvärt många personer. Jag försökte sätta det där i någon form av perspektiv och kollade upp så här, hur många är det som sätts i fängelse till exempel varje år i Sverige. Och förra året tror jag det var lite precis över 10 000 personer. Och vid varje tidpunkt sitter ungefär drygt 6 000 personer i fängelse på anstalt, alltså i Sverige. Och då kan man ju också förstå att ska man bura in alla de här människorna så kommer vi ju också få vissa utmaningar i kriminalvården. Förutom att det verkar som att polisen då vet, de säger att de är identifierat och de kan säga så här om de är svenska medborgare eller inte, så de verkar ju veta vilka de här människorna är.
Ja, ja. Och en grupp är 5300 säger man.
Ja, de hade ganska specifika siffror på exakt, men vet de inte vad de är? Är det det som är problemet eller varför buras de inte in? Det kan inte bara vara att det är dåligt med plats.
Alla som är kopplade har kanske inte begått ett brott.
Nej, men de säger ju ändå att de flesta av dem har begått åtminstone en narkotikabrott.
Nej, men det är ju siffror. Det är svårt att verifiera om jag inte sätter mig in i vad de beror på. Det, om vad som nu är tillgängligt av detta. Men det är ju en stor grupp och de här som är länkade till dem är det föräldrar, anhöriga, partners, barn. Jag vet liksom inte vad det innebär riktigt. Men det är ju en stor grupp och när man skissar nu på fängelseutbyggnad och så pratar man ju om över 30 000 platser. Så att i någon mening så är det väl då att man kommer att sikta på att fängsla, alltså helt enkelt lagföra väldigt många av de här människorna. Det är väl det man ser framför sig.
Henrik, vad läser du ut av de här siffrorna?
Ja, för det första så tycker man kriteriemodellen som jag förstår det som de använder här, det är att för att du ska vara kopplad så ska du alltså umgås med två stycken människor som är aktivt identifierade och som kriminella. För att göra en jämförelse så den senaste siffran på antalet kriminella med kopplingar i Sverige från i höstas, då sa man att det var ungefär 30 000. Och då var liksom från kriminologer reaktionen att det här är överkant för att man räknar in barn och på olika sätt som är otillbörligt. De nya siffrorna vittnar ju även om osäkerheten rimligtvis är ganska stor när man tar fram den här typen av nummer. Indikerar ju ändå någonting att det är helt enkelt ett jätteallvarligt problem för hela samhället. Och jag vill koppla det här till två helt praktiska grejer. Om ni minns, i höstas så inleddes ju dels då en rättsprocess, en undersökning mot en person på Attunda tingsrätt som alltså hade gjort dataintrång inne i själva rättsväsendet. Och sedan så uppdagades det samtidigt en annan person som också arbetar inom rättssystemet som hade läckt information och suttit i flera case med gängkriminella som befaras då ha läckt information till den kurdiska räven. Så sammantaget, så just det här med kopplingar till, det är så förrädiskt för att det är ofta så de här liksom förfärliga maffiorganisationerna fungerar. Att det blir en gråzon där man inte riktigt vet.
Och det kom ju rapporter då, nu kom ju Ekobrottsmyndigheten med sitt redovisning för förra året och då ökade anmälda då ekobrott med 20% på ett år. Det är en otrolig ökning, då säger de det är positivt för det mesta är ju fortfarande liksom osynligt. Det är inte ens toppen på en isberg, det här är som toppen av isberget som de ser. Så att det här är någonting som tränger in. Man äger domstolsbyggnaden i Södertälje, man driver vårdcentraler. Och jag tänker, jag hade spelat in en egen podd där nyligen och med Ekobrottsmyndigheten som var där som expert. Och då berättade de att ja, på frågan då, hur långt upp i samhället går det här? Ja, det vill vi inte prata om, men det har genomsyrat hela samhället. Det finns tentakler överallt, alltså upp på högsta nivå in i myndighetsutövning.
Ja. Det finns, förlåt, jag bara får flika in som snabbast här. Alltså, det gjordes en undersökning för jag tror att det är 2 eller 3 år sedan som heter Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad? Jag vet inte om ni har läst den.
Jo. Den är omtalad i kvartal också.
Ja, den är väldigt intressant läsning och otäck läsning. För den talar då just om hur personer som arbetar inom förvaltningen helt enkelt väljer att anpassa vilka problem man vågar påtala. Därför att det kriminella elementet upplevs vara så nära att folk helt enkelt inte är trygga i sin ämbetsutövning. Så att jag vill mena, utan att låta alarmistiska här, så tror jag att det här är nog ett av de allvarligaste problemen i hela det svenska samhället just nu. För att vår nation vilar på den höga tilliten till att vi har haft faktiskt en väldigt liksom stark och välfungerande byråkrati.
Ja, men är det 62 000 personer, då finns de ju på väldigt många olika ställen i samhället med största sannolikhet. Och även om de säger att det är mellan 2 och 5 eller 6 000 som är liksom mycket mera kärnan i det hela, så att säga, så är ju även det ett enormt stort antal.
Har ni tänkt på 62 000 personer i Sverige? Det är ju mer än 1% av den manliga befolkningen.
Ja, jag tänkte just också kommentera det. För det, och tittar man då i vissa, ja men dels kön då, för det är 5% kvinnor och de här som är mest aktiva. Mm. Men också i vissa åldersgrupper med största sannolikhet. Och dessutom i vissa områden också kanske i Sverige. Vissa kommuner kanske är mycket högre andel också. Så att de vet ju förstås mycket mer. De har mycket mer fakta i det här än vad vi får se antagligen, men det skulle ju vara oerhört intressant att se om de bröt ner det här när de nu ändå vet vilka typer av personer det är på något annat än bara kön och medborgarskap som de har med i den här mätningen.
Och man får vara alarmistisk faktiskt i den här podden, det är tillåtet.
Välgrundad alarmism.
Nu Henrik, tar vi oss an veckans första huvudämne.
Jag får väldigt mycket nya följare.
Ja, eller Henrik Jönsson som får väldigt mycket uppmärksamhet också i uniform med SVT. Vem finansierar honom?
Stormen runt Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson verkar inte lägga sig.
Vad tror du? Eller vad är det?
Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men någon, på något sätt finansieras det.
För att sprida hatpropaganda mot oss och Magda.
Du menar att han sprider hatpropaganda mot dig och partiet?
Nej, inte mot mig. Jag tittar inte på honom, men mot Socialdemokraterna. Men min fråga är bara, vem finansierar honom?
Ja, här hörde vi lite kort från den famösa intervjun som Dagens Nyheter gjorde med Magdalena Andersson för drygt en vecka sedan. Reporten Lina Lund frågade partiledaren och hennes presssekreterare Miriam Koncio. Hon fyllde i att Henrik Jönsson sprider hatpropaganda mot Socialdemokraterna och Magda. Ja, Henrik Jönsson, den här stormen som Aktuellt talade om, pågår den fortfarande?
Det har ju bedarrat något, men det är fortfarande så att det är väldigt mycket medieuppmärksamhet på det här från olika håll. Så att även om den absoluta toppen är passerad, så är det här någonting som jag kommer, oavsett, att bära med mig det här ett tag, för det är en anmärkningsvärd situation att bli försatt i som individ. Jag har ju inte en stab liksom som hjälper mig. Det är ju bara Henrik Jönsson.
Du har en person som hjälper dig med dina videor.
Ja, han är inte en stab. Han klipper mina videofilmer.
Ja, men du har också fått mångfaldigt större swishpengar än vanligt då när Magdalena Anderssons ord om dig blev kända. Har det inte här när allt kommer omkring varit nästan bara gynnsamt?
Jo, på det hela taget så har det varit en lönsam affär för mig personligen. Både uppmärksamhetsmässigt, jag har fått 5 000 nya prenumeranter på min kanal och jag har fått ungefär 5 gånger så mycket donationer som vanligt, för att det har fått folk att reagera då. För att folk, helt enkelt, folk tycker att det här är löjligt och orättvist. Men utan att låta pretentiös så vill jag faktiskt lägga in någonting annat. Och det är att jag tror att när man gör på det här sättet, hon har säkert sina skäl, hon vill upprätta någon form av konfliktyta och liksom problematisera liksom högerns debattsätt och hur den finansieras på något sätt. Okej, jag förstår det. Men när man går ut och säger att jag är misstänkliggjord då för det första, i en kontext av rysk desinformation för det första, vilket blir ganska fult. Och sen i det andra då, även anklagad för att ägna mig åt hat. Just hatpropaganda, då är det så här att jag har ju själv en väldigt stor publik. Och det som händer med dem, det är när de möts av det här, så reagerar de med att känna att oppositionsledaren ljuger och försöker göra vår meningsfrände illa. Och det här, menar jag, bidrar till att skapa en form av politikerförakt där folk känner då lägre tilltro till det demokratiska samtalet mellan partierna. Så det är destruktivt, menar jag.
Vad säger Daniel och Maria om Henriks bravader? Hur han har blivit en figur som påverkar bilden av Socialdemokraternas partiledare?
Och ingen vill bli en figur.
Nej, men så här, för det första så tänker jag att det är några olika saker. Jag jobbar själv med opinionsbildning 100%. Jag är betald av fackföreningar. Har varit i 11 år. Det är helt öppet. Jag är anställd av dem liksom, för att bedriva fri opinionsbildning.
Är det någon som finansierar dig?
De finansierar mitt jobb. Jag får lön av dem. Jag har inga andra intäkter. Liksom. Så att det är det jag jobbar med. Så att jag tycker så här, för det första så jag bjöd ju in, jag var med och bestämde att Henrik skulle vara med och göra det här, ett av de här programmen i SVT med mig. Så att jag, liksom, så den ena delen av min kontakt med dig i den här podden, goda samtal om jävligt svåra frågor, god stämning, liksom, vi gjorde ett väldigt bra tv-program ihop. Jag vet vad du så att säga har din finansiering från. Det är den ena saken, så att jag tycker liksom att det här var en mycket dålig liksom dag för Magdalena Andersson. Sen tycker jag att det finns saker i det som hon har poänger i. Jag tycker att problemet var att den var väldigt oprecis. Alltså hon pratade om rysk påverkan i EU-valet. Sen gled det på något sätt över i någon anklagelse som kanske handlar om näringslivets propaganda. Alltså så här, näringslivet har mycket mer pengar, de satsar mycket mer resurser. De är mycket skickligare än vänstern. Vänstern är usel på detta. Mm. Detta vill jag verkligen säga. Så näringslivet jobbar med det här. Och det blev någon jävla konstig övergång som jag tyckte var olycklig. Hon nitade dig personligen. Så jag tänker så här, när jag samtalar med dig här i kvartal, i SVT, i många andra sammanhang, då tycker jag att du är en väldigt seriös person. Men när jag själv tittar på dina videos, de här klippen, som är i sin konstform, om man kan säga, i sin genre, är de fulländade för ditt syfte. Om jag skulle göra sådana YouTube-videos för vänster, liksom vänsterpopulism, vänsteropinionsbildning, vänsteragitation, det är det handlar om, då hade de sett åt samma håll, åt mitt, fast åt andra hållet, då hade de varit likadana. Jag har valt att inte göra sådana just nu, men om man som socialdemokrat blir förbannad när man tittar på några av dina videos, då är det inte konstigt. Om man säger Henrik Jönsson är en jäkla högerpropagandist som jag inte tycker om, då hade det varit okej. Men det blir den här grumligheten, det här väldigt oprecisa. Och det kändes lite grann som att jag tänkte på Nixon-banden lite grann när jag hörde det här DN-bandet, liksom DNs inspelning som kom av att man sa att det var DN som hade tagit upp dig och så vidare. Och det stämde ju inte. Det var ju för jäkligt att det inte stämde när man sa det och de hade band på det. Och då tänkte jag att den här diskussionen de hade om hur världen ser ut och alla är emot oss, det kanske man kan ha på ett kansli, på en arbetsplats, på en redaktion. Alla jävla andra som håller på och hackar på oss och så vidare. Men man kan ju inte köra, som Nixon gjorde på sina Nixon-band. Men man gör ju inte det i en DN-intervju.
Maria.
Ja, men precis. Alltså det här symboliserar ju någonting som gäller Socialdemokraterna i sin helhet. En problematik de har med hur de ska bygga upp sin strategi för att kunna vinna väljare inför valet. Och på något sätt så verkar det ju som, när man lyssnar på det här, som att det de snackar om internt som något som skulle kunna vara en framgångsrik väg skulle vara att svartmåla vissa högerdebattörers finansiering. Och det tror jag inte alls på. Jag tror inte en sekund på att det skulle vara en bra taktik att fokusera på de andra människorna och vad som eventuellt ligger bakom att de bedriver en opinionsbildning emot S. S är Sveriges största parti. De har väl resurser i så fall att svara på det. De har väl till och med resurser att själva skapa sina egna lite mer populistiska propagandakanaler ifall de skulle ha lust att göra det som ett svar på Henrik Jönsson. Deras stora problem är inte att debattörer som Henrik Jönsson kritiserar det de står för. Deras stora problem är att de faktiskt saknar tydlig politik som kan hamna i centrum av samhällsdebatten. Den skulle jag vilja se. För det finns ju förslag, de har ju åsikter. Men det hör man ju inte om. Men
varför tror du att Magdalena Andersson började tala om Henrik Jönsson i den här intervjun?
4 gånger nämligen.
Ja, men jag tror att det är för att de har snackat om det internt. I sina grupper liksom, så har de suttit och snackat. Det känns ju lite så här som att SSU har varit där och suttit och snackat med Magdalena om Henrik Jönsson, vem är det som finansierar honom och så här. Och sen så bara så spann de vidare på det.
SSU tog ju avstånd från det här liksom, och tyckte det var
transigt också. Men du vet vad jag menar, lite ungdomsförbundsaktigt, lite slängigt, lite så här
men skitsnack. Okay,
jag ska inte säga som ungdomsförbund, för de är faktiskt superseriösa.
Så ser jag. Det är det jag menar med Nixon. Nixon tror att han sitter i sitt kontor och snackar i telefon och snackar med medarbetare och ingen ska höra det här. Och i de sammanhangen tror vi alla kan, det kan utspela sig ett och annan åsikt och ett annat ord som kanske inte lämpar sig för trycksvärta. Mm. Men det måste vi också då göra skillnad på, att hela världen är inte inne i vår lilla bubbla.
Exakt, precis just det. Det är lätt att tro att alla andra tänker likadant. Jag menar, i Miljöpartiet hade man någon idé på 90-talet att man var motarbetad av allt.
Alltså,
och alla.
Det är sån här bunkermentalitet.
Ja, lite alltså. Så. Och så här, det är ingen bra plats att vara på, att man går omkring och tror att alla hatar en eller att alla motarbetar en, att inga journalister, de blir lyssnar inte på oss och de är köpta eller bla 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 bla. Men, det är mycket bättre att fokusera på sina egna bra idéer.
Ska jag ta ett litet makroperspektiv på det här, så skulle jag säga att för det första vill jag klargöra att jag på inget sätt håller på med någon slags hat eller sådär, och det finns heller inga problem med min finansiering. Allt är öppet, det står i mina filmer precis varifrån pengarna kommer i de olika produkterna som jag gör. Det är liksom klart. Däremot så tycker jag att det här säger någonting om socialdemokratin som gör mig lite ledsen. Alltså, jag hatar inte socialdemokratin. Jag riktar skarp kritik mot idéer som jag tycker är dåliga och fel. Och av förklarliga skäl, socialdemokratin är en dominant stor politisk kraft. Så att ofta...
Som har haft visst inflytande i detta land.
Ja, det får faktiskt. Man säga.
Genom historien.
Så det är inte märkligt att jag riktar en kritik där.
Inte, men, du sparkar inte neråt liksom.
Men poängen som jag vill ha, observationen som jag gör här, det är att socialdemokratin har haft mycket svårt att hantera övergången till ett modernt digitaliserat samhälle. Alltså, dels... För att man inte klarar av att liksom etablera några egna riktiga gräsrotsrörelser. Mm. Eller på, varför finns det ingen motsvarighet till mig som är socialdemokrat? Och liknande. Och då stör det att det finns på motståndarlaget och man klarar inte att organisera sig. Och det andra är då, tror jag, att man på något sätt egentligen längtar tillbaks till liksom 1900-talets eller industrisamhällets envägskommunikativa media. Där man kan säga någonting i tv och sen så kommer det inte en massa besvärliga människor och säger emot den när man ska skriva om historien, som de har varit väldigt duktiga på att göra.
Alltså jag har två take på det här. Det ena är, jag tycker flera på vänsterkanten skriver väldigt klokt om det. Karin Pettersson i Aftonbladet, Daniel Sedin i Arbetet, Peter Gustafsson i tidningen Rörelsen. Så här. De skriver så här, fan, det som är grejen här är ju att, precis det du säger Henrik, varför skapar inte världens starkaste fackföreningsrörelse, jag som bland annat står bakom Katalys, varför skapar inte de då en flora av medier, en flora av YouTube-kanaler, TikTok-konton? Varför gör man inte det med en del av de resurser man har? Det är inte med 5 miljoner skulle man komma väldigt långt, plus lite charm och lite liksom, jag tycker det du gör, jag menar, jag tycker ju själv, håller inte med om dina åsikter. Det är ju som hela grejen, det är det vi alltid, det är därför vi sitter i det här rummet nu och har gjort det många gånger.
Ja, det stämmer.
Mm. För att Staffan, nej men alltså det är liksom så här, det är ju liksom, vi tycker inte lika. Och jag skulle ju vilja att det fanns 10 stycken vänstersosse, grönröda, rosa, liksom,
ja, det är kanske jättesmarta laget, men
Henrik Jönsson-typer som liksom är jävligt duktiga på det format man gör. Och den andra saken är att det som jag alltid tjatar om, ekonomisk politik, att sossarna nu inte verkar vilja ha ett nytt ramverk, ett nytt finanspolitiskt ramverk, inget underskottsmål som ekonomerna vill ha. Så det finns nästan en historiematerialistisk förklaring till varför till slut Magdalena Andersson trampar i Henrik Jönsson i den här intervjun. Därför att socialdemokratin skulle kunna prata om en egen politik om de hade det. De borde prata om sjukvårdskrisen om de hade några pengar att lägga på den. De skulle kunna prata om att bygga miljon bostäder om de hade några pengar. Men genom att man inte ändrar den ekonomiska politiken så har man bara kulturkriget kvar. Och då måste man hacka på Henrik Jönsson som gör någonting.
De gör sig väldigt små genom att välja en enstaka motståndardebattör också. Som att det skulle vara liksom en viktig sak på något vis. Då gör de sig själva väldigt små. Men klart att finansieringsfrågan är ju superintressant. Vilka resurser har de olika rörelserna till sitt förfogande? Den kan man ju gärna diskutera. Det är klart att Timbro är finansierat av näringslivet. Socialdemokraternas kampanjer finansierar delvis av facket. Socialdemokraterna har ju lite grann motsatt sig att det ska vara supertransparent med vem som finansierar olika valkampanjer. Det är inget synd om politiska partier i Sverige. Man har jättehöga partistöd jämfört med i många andra länder. Och vad gör man med de resurserna? Och självklart förstås, gröna rörelsen har ju lite mindre pengar för de här naturen och biologisk mångfald, så de har jättetaskigt med pengar att ge i bidrag. Men
i centrum av detta står Socialdemokraternas partiledare, och det har stormat om henne, sa man i Aktuellt, och det ser ut som att det har varit 3 missöden eller klantigheter eller otur på ett par veckor. Först gällde det ju då riksdagsledamoten från Malmö då, Jamal El-Haj, som först var en hyvens fackföreningskille och som hade ägnat hela sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas, och sen var han hux flux oönskad i partiet och inte alls någon bra socialdemokrat. Sen kom det här då med Henrik Jönsson och den där intervjun, och sen efter det så skrev Magdalena Andersson, som själv behärskar tyska ganska bra för att hon har studerat språket i det gamla Östtyskland för mer än 30 år sedan, hon skrev en egen...
Och vem finansierade hennes tyska utbildning i DDR? Alltså, jag vet inte. Jag bara ställer frågan.
Ja, jag hörde. Hon skrev en egen text i den tyska socialdemokratiska partitidningen Forwards. Och så hamnade hon i blåsväder igen.
Det var ju en tysk partitidning som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson påstod att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ville att alla moskéer i Sverige skulle upphöra att existera.
Det är en professionell översättare som har översatt ett ord felaktigt. Det är väldigt olyckligt. Men, å andra sidan, jag tror att... Jim Åkesson var ju rasande på detta. Topplocket gick. Tänk om man kunde visa samma engagemang kring sjukvårdskrisen.
Mm. Alltså det här är så dåligt. Det är ju lite komik att lyssna på detta.
Vilket ord var det de hade fel översatt, undrade jag.
Ja, det var väl ordet alla som skulle ha varit något annat då. Alltså alle. Men dessutom så var det ju en beskrivning av att demokratin är hotad i Sverige och att det är auktoritära tendenser. Men det var ett ord som blev fel, var i alla fall den version som Andersson ger. Olyckligt, men kanske inte så farligt, tycks hon ju mena. Eftersom hon säger att egentligen så borde ju... Alltså, hon verkar förtjust över att topplocket har gått på Jimmy Åkesson och så har han...
Men alltså allvarligt talat, nu måste vi stämma i bäcken här, alltså, för att det är faktiskt dubbelmoralen eller de dubbla standarderna här är nästan hysteriskt knasig. Och här kan jag göra mig till ambassadör då för en digital liksom tidsera, för att det går nämligen hur lätt som helst att gå in på deras egen kanal på YouTube och hitta hennes utspel i riksdagskammaren den 23 september när hon bestört uttrycker förtvivlan av att regeringspartierna sätter en felaktig bild av Sverige utomlands. Och han säger, herr talman, hur hamnade Sverige här? Ja, och sånt händer. Men nu gör de så här, och ska då även spela ner det faktum att de faktiskt har översatt det här eller skrivit det på ett sätt som till mycket betydande grad förändrar hela innebörden.
Jag tycker det finns två saker som är intressant i det här, och den ena är ju lite grann det du tar upp, Henrik, att det blir dubbla standarder beroende på om man själv är i regering eller i opposition, och så beskriver man liksom verkligheten helt olika fast det är typ samma verklighet som man beskriver. Den andra är ju att vi lever i en tid av politiska överdrifter. Alltså när Håkan Juholt gick till överdrift i sin retorik så blev han ju brutalt sågad, och medierna var på honom och han behövde till slut avgår kanske inte bara på grund av det, men det var en del i att han blev väldigt kritiserad för att han hade en tendens att dra saker lite längre än till sin spets, så att säga. Och idag så har det blivit ganska vanligt att man jobbar med politiska överdrifter hela tiden, och det stör mig jättemycket, för att har man någonting att säga som är på riktigt, då behöver man inte överdriva, då räcker det. Och har man ingenting att säga, då kan man hålla käften. Och då tänker ni som lyssnar, håll käften då. Ja, jag förstår vad ni menar.
Men det här, för Jimmy Åkesson så är det kanske en viktig precisering där, att han inte önskar att riva samtliga svenska moskéer utan just de där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda. Eller menar Magdalena Andersson att det sannolikt handlar om alla moskéer?
Hon gör ju sken av att det är samma lika. Hon sa ju till och med i den här intervjun att det, för tyskarna så spelar det väl ingen roll om Jimmy Åkesson kanske vill riva några moskéer.
Ja, för de flesta tyska läsare sa ja, precis.
Eller om han vill riva alla. Men det är väl en ganska betydande skillnad. Jag menar, när han säger riva så är det ju ett clickbait-ord som spelar till hans egen väljarbart, för det låter kraftfullt att vi ska rasera.
Men det är väl när hon säger också på det sättet. Det är väl alla... politiker är på det sättet in i samma liksom,
Men vad konsekvensen blir om vi bara lämnar partipolitiken åt sidan, det är ju ändå att här är det ju en Sverigebildsförsämrande total liksom, illustration som går ut, som framställer det som att vi har liksom en militant linje på att utplåna Sveriges alla moskéer, och det är ju inte sant.
Nej, alltså det som jag tycker är en kärna här, det är ju om den här artikeln, hur den har kommit till och vem som har skrivit den och så vidare. Det är ju jävligt olyckligt och det ska man ju be om ursäkt för om man skriver fel eller att det blir fel.
Det är väl hon som har skrivit den?
Hon har väl förmodligen skrivit
eller,
artikeln.
Eller någon annan talskrivare
gjort det. Nej, men alltså hon står för den.
Ja,
för
hon är skyldig.
Den undertecknad
man av henne. Man är ansvarig när man skriver under och även man har talskrivare och så vidare så får man stå för det. Men det jag vill ändå undersöka är att jag delar bilden som Magdalena Andersson har pekat fram till exempel din Dagens Nyheter-artikel för något år sedan där hon pekade på att den här mängden med förändringar som sker, där man ändrar mandatperioder för universiteten, där man ändrar nu pressstödet på ett väldigt kraftfullt sätt, där man ändrar stödet till folkbildning, till civilsamhällesorganisationer, där man drar in och hotar med att dra in stöd till organisationer som är så misshagliga.
Säg det då.
Men det jag vill säga, det här kan jag verkligen stå för. Jag skulle kunna stå för varje dag i veckan att det här, inte var och en av de här, och lotterierna är en del av det. De här sakerna tillsammans är ett allvarligt, så att säga, angrepp på den demokrati vi har haft i Sverige. Men det är ju, då måste man ha en precision i orden. Vilket jag tycker Magdalena Andersson hade i sin DN-artikel, men uppenbarligen inte här.
Ja, det spelar väl en viss roll om även detaljer är korrekta eller felaktiga.
Jag menar att det är jätteviktigt.
Jag tycker också att det är jätteviktigt att man är korrekt i de fakta som man sprider, särskilt om man ska göra det utomlands till en publik som inte kanske själv har möjlighet att kontrollera de fakta.
Så det här är ingen skitsak, tycker du, Maria?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte, på det sättet är det väl inte en skitsak. Nej, det skulle jag inte påstå. Men däremot så skulle jag vilja hävda att det pågår inom journalistiken ganska mycket också, att man överdriver och att man gärna skruvar på
nej,
saker.
Nej, det har inte hänt.
Det har aldrig hänt. För att man ska och hon har väl gjort som alla andra, tänker jag. Hon har bara läst rubrikerna i tidningen och då trodde hon att det var så här.
Men om man ska kommentera på den precisionen i den här DN-artikeln, den var ju tydligen intressant för att vara precisionsinriktad på just mig som person. Det är ju inte heller...
Nej, jag menar alltså DN-debattartikeln som kom för ett år sedan.
Jaha, nu är jag med
den
dig.
När hon skrev om angrepp på åsiktsbildning och
så är med
den är demokratin på. Är på fanrepet på grund av regeringen var väl budskapet.
Allt handlar inte om dig, Henrik.
Det är oppositionsledarens uppgift att kritisera regeringen. Men ju mer specifik man är, desto större chans att man får gehör, tänker jag. Och gärna föra fram vad man själv vill göra istället också.
Om man är seriös kring det här. Jag tillhör dem som i hela mitt politiska liv har känt, jag har bott i Skärholmen i 15 år, gör inte det längre. Men jag har alltid känt en djup motvilja till militant religiös fundamentalism av alla slag. Och den jag sett på nära håll, dels kristen på viss distans och dels islamistisk på ganska nära håll. Det har jag alltid varit en stark motståndare. För mig att vara demokratisk socialist och vara demokrat är att vara emot detta. Detta är mot allt jag tror på. Och det spelar ingen roll vilken religion det är. Men i det här fallet är det påtagliga då, det islamistiska. Och då blir liksom detta att man... Så att säga, då måste man kunna ta en seriös diskussion. Det finns ju faktiskt moskéer som förmodligen borde avvecklas i Sverige, som inte borde startats. Vi borde förmodligen ha en svensk imamutbildning. Vi kanske inte skulle låta de värsta salafister och så sponsra våra moskéer.
På ungefär tal om att ifrågasätta finansiering.
Precis, för att ifrågasätta på samma sätt som man inte borde låta Baden-Meinhof-ligan sponsra ABF-avdelningar. Det har man aldrig gjort, men det hade varit fel sätt att sponsra. Och då menar jag att då räcker det med att säga att Sverigedemokraterna vill riva några moskéer. Och så får man väl ta diskussion om det. Och då ska jag säga, det tycker jag nog också att man ska göra.
Mm. Precision är bra. Ni hörde Viktor Bart Kron, kommentator, kort i löpet där han talade om paranoia. Han sa också att det finns en konspiratorisk är över partiledningen, den socialdemokratiska. Har han rätt i det? Konspiratorisk.
Alltså... Man låter ju som en konspirationsteoretiker när man just gör den där retoriska figuren att till exempel tala om, jag kommer tillbaka till mig själv hela tiden, blir pinsamt nu liksom, men att tala,
ja,
på det, att tala på det sättet så att man säger, ja, jag säger ingenting, så är ingenting sagt, men jag ställer frågan, var kommer pengarna ifrån? Så det är precis så som konspirationsteoretiker, för att du kan säga allting utan att du kan inte skylla, alltså jag har inte gjort en utfästelse, men jag har inte sagt att den här personen är pedofil.
Slår du
men man, du? Man undrar ju liksom, jag ställer bara frågan, finns han inte runt barn?
Det är ju ändå lite roligt att Socialdemokraterna har lyckats hamna i centrum av debatten till slut. Så det kan ju vara kul.
Utan YouTube-kanal och utan finansiering.
Men det är ju lite lustigt faktiskt, därför att de är ju ändå Sveriges största parti. De har ju gått bra i opinionen. Magdalena Andersson har haft fantastiska förtroendesiffror. Visserligen sjunkit lite nu, men fortfarande högst förtroendesiffror av alla partiledare. Finns liksom ingen anledning för dem att vara särskilt konspiratoriska, tycker jag.
Ja, det här är den icke-prenumererade versionen av veckopanelen som du lyssnar till, och därför så är det inte hela veckopanelen. Men förhoppningsvis så är det lyssningsvärt ändå, men tipset är bli prenumerant på Kvartal Total och få alla våra poddar och tillgång till alla våra artiklar. Gå in på kvartal.se/prenumerera, då slipper man också reklamen.
Har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Här är veckopanelen från Kvartal, vecka 8 i nådens år 2024. Och vi spelar in det här som vanligt på fredag eftermiddag. Det är den 24 februari. Ja, just det. Det är precis 2 år sedan.
Klockan är 8 och Ryssland har invaderat Ukraina från flera håll och bombar nu de östra delarna.
We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history.
Det var ett möte med en väldigt, väldigt ödesmättad stämning. Jag var minister i 7,5 år, men jag faktiskt aldrig varit med om något liknande.
Att en stormakt i Europa så här oprovocerat och i strid med all moral och folkrätt ger sig på ett grannland, det har vi inte sett sedan andra världskriget.
Det är krig i Europa. Ja, det är vi fyra som satt i Kvartalsstudio samma vecka som nu. Nu är det 2024, då var det 2022. Kommer ni ihåg?
Mm.
Ni hade kommentarer som signalerade att det som hände var omvälvande. Inte minst du, Henrik. Kommer du ihåg vad du sa?
Nej, påminn mig.
Ja, du talade om att du har varit med om 2 definierande saker tidigare. Det ena var när Berlinmuren föll och så var det 9/11. Och nu när du satt här så tyckte du att det här var den tredje av samma dignitet.
Ja, det kan jag skriva under på en gång till. Ja. Alltså, förlåt att jag tar ordet här, men... Jag tycker att det känns mycket bra att Sverige nu skärper sitt engagemang och skickar mer resurser till Ukraina. Jag understryker samma sak som jag sagt i den här podden och på andra ställen flera gånger tidigare. Ukrainas kamp är vår kamp. Detta är en kamp om den fria världsordningens existens. Viker vi ner oss här och ger till vika för Putins oacceptabla anfallskrig, då förlorar hela den fria världen.
Maria, tycker du att det är någonting som har klarnat om Sveriges situation i världen under de här 2 åren som har gått sedan Putin inledde den här militära specialoperationen?
Vad menar du med Sveriges situation i världen?
Jag menar, vi var så på gränsen till lite häpna och överrumplade över att det här kunde ske. Och det var liksom lite svårt att ordna andelsdragen. Nu har vi blivit vana vid att vi har krig i Europa.
Ja, det har vi ju. Jag tycker Sverige har väl hållit linjen bra med stöd till Ukraina. Jag tycker Europa har responderat också relativt väl, både när det gäller asyl till ukrainska flyktingar med snabba beslut och också med olika typer av stöd. Men det som också uppdagats under de här två åren, det är ju att Europas försvarsindustri har ju inte varit anpassad för att få plötsliga behov av stora leveranser. Och det där kan man ju fundera lite över, att det har liksom inte funnits, vi pratar om beredskapslager och sånt där under pandemin, det har ju inte funnits något jättestort beredskapslager av vissa typer av militärmateriel och så här heller. Och där har ju EU först nu tagit fram, snart i alla fall, en strategi för hur man ska jobba med att också förbättra beredskapen när det gäller försvarsmateriel. Och där har man varit lite långsam, kan jag väl tycka. Det finns ju såklart behov av samordning mellan länderna även på det området.
Men minns ni hur det var då i februari, mars för två år sedan? Då var vi ju militärt alliansfria. Vår första reflex var att hålla oss långt ifrån militära konflikter. Och så, sen hade då en gräns brutit, så plötsligt så erbjöd vi utrustning. Men början var det ju hjälmar och skyddsutrustning, alltså inga offensiva vapen. Och det där ändrades totalt. Och nu i veckan så togs ännu ett steg.
Genom stödet till Ukraina så investerar vi också i vår egen säkerhet. För skulle Ryssland vinna det fruktansvärda kriget, så skulle vi få väsentligt större säkerhetsproblem än vad vi har idag. Så det är ytterst skälen varför Sverige kommer att fortsätta att stötta Ukraina så länge som det krävs.
Försvarsminister Paul Jonsson, det är det hittills största militära stödpaketet till Ukraina, värt 7,1 miljarder. Är det rätt? Är det rätt omfattning? Är det rätt materiell?
Det är rätt, men det är för lite. Sverige tillhör fortfarande de länder, både i Norden och Europa, som ger, ja, på den undre halvan om man ställer upp liksom en rad länder. Vi är mindre än de baltiska staterna, vi är mindre än våra nordiska grannar. Och jag tror att vi måste ge mer. Och nu har vi väl i princip tömt våra lager. Vi håller på att tömma våra lager. Och jag håller med det Maria sa nyss, att jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt och allvarligt att man inte... Jag menar, att göra en ammunitionsfabrik i EU, eller ett antal, är ju inte rocket science. Liksom. Att på franchise producera den typen av ammunition i olika storlekar och så.
Det är ganska angränsande till just rocket science.
Ja, det är rocket science, men det måste kunna tas fram. Detta måste kunna produceras. Och är vi två år in i det här kriget, som är, precis som du sa Henrik, det är definierande för vår tid. Jag har sagt det några gånger, jag har sagt det i den här podden. Jag tror att det är så att vi lever nu. Vi hade turen, vi som sitter i rummet, att växa upp i en tid av fred, av avspänning, harmoni, globalisering, världshandel. Nu sluter sig världen och det här kriget är helt avgörande. Vi får inte förlora det. Och då måste vi, västvärlden, nu viker ju USA ner sig. Nu, det dysfunktionella...
Och det ser ganska dystert ut för Ukraina.
Det ser oerhört dystert ut.
Det går delvis bra för Ryssland och det talas om att det är ett sånt här utnötningskrig som pågår, det vill säga det är inte så att Ukraina håller på att säkra det här på ett uppenbart sätt.
Nej, alltså det har vänt nu och de har för lite ammunition, för lite ballistiska robotar. Alltså ryssarna har ju 10 gånger mer av allting och har den här människosynen som gör att de kan köra in liksom 100 000 man för att ta 2 kvarter.
Är det inte prekärt?
De är ju också skickliga på propaganda i Ryssland. Och också både internt i sitt eget land med att vinna stöd och liksom engagemang och så vidare, men också gentemot sina trupper.
Alltså en parallell diskussion till det här som jag tycker är genant är liksom europeisk hybris. För att om ni minns hur det lät i början då för 2 år sedan, då var det ju en massa diskussioner överallt om att Ryssland har inte, de har hoppat i galen tunna. De har bara pengar för att kunna driva det här i 2 veckor. Sen så är det slut. Och sen så var det, minns ni den där konvojen som var på väg när de skickade satellit? Nu har de kört fast i snön. De har inte kunnat beräkna hur, de kan inte få bensin till sina bilar längre. Och det där slog mig redan då. Att det där är så arrogant,
arrogant
önsketänkande där man tänker att de är svaga, de är dåliga, det är bara vi som är duktiga. Jag tror att underskatta Putin på det där sättet är strategiskt
en katastrof alltså. Han är mycket beslutsam, han säger precis vad han tänker göra och lägger ut texten och följer det där, och det är extremt obehagligt. Och jag tror inte att man ska göra det misstaget att underskatta Ryssland något mer. Nu är de i krigsekonomi, de har ökat sin output av allting. De har för avsikt att vinna det här kriget, de tänker inte backa ner. Det är mycket läskigt alltihop.
Men det är klart att det här uttröttningstaktiken, den drabbar ju naturligtvis Ukraina mycket hårdare än vad den drabbar Ryssland självt, så som det är idag. Och EU har ju då försökt att respondera med sanktioner. Jag tycker inte att det ser ut som att de sanktionerna har varit extremt framgångsrika. Det kan ju finnas naturligtvis ideologiska skäl till att man ska sanktionera Ryssland, och det bör man ju göra. Det kan också finnas skäl till att man som företag eller partner och så vidare ska lägga ner samarbete med ryska bolag eller dra sig ur Ryssland och så vidare och inte vara delaktiga i den ekonomin. Så det är ju helt för. Men vi har ju däremot fortsatt att köpa en hel del fossila bränslen ifrån Ryssland. Vi har köpt dem via omvägar där de har exporterats till andra länder och sen har de kommit in i EU bakvägen. Och det innebär ju också att det flödar in pengar ifrån våra ekonomier in i Ryssland som de kan investera i kriget. Så att jag känns lite grann så här att ska man göra sanktioner? Ja, men då får man ju göra det ordentligt, eller annars så kommer de inte ha avsedd effekt.
Nej, jag håller med. Jag tror att vi lever i ett nytt kallt krig. Det har bildats ett block från Nordkorea till Turkiet, Ungern. Liksom, de står och vacklar där vilket block de ska tillhöra. De kör lite dubbelt. Alltså det som är intressant är att vi spelade in den här podden den 25 februari. Och nu står vi här då 2 år senare, och på måndag så röstar förmodligen då det ungerska parlamentet. Nu har liksom Ulf Kristersson varit nere och rullat lite grann i, och Orbán har kittlat
Orbán lite billiga jasplan,
lite billiga jasplan och liksom en semla och lite, nu kliar de på ryggen. Nu har Orbán fått sin show liksom. Men allvaret i det här är att vi kan ju faktiskt vara inne i NATO inom dagar. Äntligen, säger jag. Min omsvängning nämnde jag här i den här podden först. Sen när jag driver den i sina artiklar och så. Jag är väldigt glad att vi kom in i NATO. Men om mindre än ett år kan Trump vara president och totalt paja det amerikanska stödet för NATO. Och då säger jag, och jag skriver en artikel som publicerats idag lördag när det här sänds, liksom, att jag tror ändå att det är bättre att Sverige är medlem även i ett EU-NATO liksom, i princip, än står ensamma inför det här barbariet. Och jag tror att vi måste verkligen, som vi alla är eniga här, vi måste ta det här på allvar. Än så länge har EU hållit i ganska bra, men man har gett för lite av det man har lovat. Och vi måste liksom, ryssarna får inte vinna det här kriget.
Vi har varit lite väl ense, tycker jag, här under den här dagen så här långt.
Är du rädd nu?
Så att nu måste jag ändå påpeka att jag är fortfarande lite skeptisk faktiskt till det här NATO-medlemskapet. Jag tycker fortfarande inte att vi har sett några ordentliga analyser av vad det här kommer att innebära för Sverige, och definitivt inte innan beslutet togs. Jag tycker inte vi diskuterar tillräckligt mycket vad som händer om USA drar sig ur eller om Trump blir president. Så att jag tycker fortfarande att vi skulle behöva ha den här NATO-debatten som vi borde ha haft innan vi ansökte om medlemskap.
Men vad säger du, artikel 5 i NATO-stadgan, den har ju en viss betydelse.
Artikel 5, vilken av dem är det?
En för alla. Alla för
ja, det är den som innebär att man ska... Det innebär ju att vi kommer att behöva skicka, kanske kommer att behöva skicka svenska soldater i krig.
Och andra. Omvänt.
Och ökar det risken för Sverige eller minskar det risken för Sverige? Jag är ju mest benägen att tänka så här. Jag tror att det ökar risken för Sverige, alltså för ett militärt angrepp, att vara med.
Du är fortfarande NATO-skeptiker.
Ja, precis. Men jag kan tänka mig att vi ändå ska vara med av solidaritetsskäl. Mm. Inte minst när jag pratar med mina vänner i Baltikum, som ju är oerhört oroliga för vad Putin kan hitta på ifall det här kriget skulle liksom sprida sig.
För att testa artikel 5.
Ja, och då skulle jag kunna känna det så här, men av solidaritetsskäl kanske ja, men av säkerhetsskäl inte alls lika övertygad faktiskt.
Ett kompletterande apropå diskussionen om artikel 5, om ni läste liksom, referatet av samtalet mellan Ulf Kristersson och Viktor Orbán. Det var intressant. Nu är jag ingen anhängare av Orbán, men den här macho-retoriken som kommer från honom, där sa han någonting som jag tyckte faktiskt kändes lite bra. Han sa att nu är vi sams, och det här samarbetet, det innebär att vi är beredda att dö för varandra.
Och om man lägger bort andra meningsskiljaktigheter, det känns i mitt hjärta som att detta är ädelt och rätt sak att göra i en tid av svåra prövningar. Att länder sluter upp och säger att nu är vi beredda att dö för
varandra. Fast det är ju inte någon av dem som skulle vara vid fronten och behöva riskera att faktiskt på riktigt dö. Jag skulle inte vara beredd att låta min son dö för Viktor Orbán.
Men det som han sa då idag i Budapest, det var väl helt enkelt en retorisk variant av artikel 5.
Mm.
Mm.
Så det är, på ett sätt är det ju en självklarhet, men du lät lite tagen av det hela, Henrik.
Ja, men jag
tycker att det understryker situationens allvar och liksom gör det omedelbart och direkt på ett sätt. Just, och i synnerhet i ljuset av Ukraina. För det är Ukraina som har fått Sverige att gå in i det här. Vi omprövar hela vår plats i världen och tar ett steg in i en helt ny verklighet.
Utan att analysera konsekvenserna, utan att ha en ordentlig diskussion. Jag tycker det är deprimerande. Man får liksom inte ens yttra en skeptisk
åsikt. Jo, det måste
åsikt.
Du kunna
göra. Det gör
jag
uppenbarligen.
Så det får man. Tycker jag. Jag säger det. Jag hade liksom haft debatt med Pierre Schori här. Liksom, vi som kompisar har varit det alltid. Jag har verkligen omfamnat den så att säga, gamla socialdemokratiska säkerhetsdoktrinen som var Sveriges framtid för knappt 2 år sedan, så att säga. Och det är ju liksom, jag förstår den fullt ut. Jag respekterar de som fortfarande håller på den. Jag håller med dig, Maria. Det finns jävligt många svåra gränsdragningar här. Jag hade gjort min resa liksom mentalt egentligen innan. Egentligen var det så att det här, jag tror att det var om det var 17 december eller 22 december. Putin håller ett tal i december 2021. Där han egentligen
18 eller 19 var det.
Ja, 18 eller 19. Där han liksom definierar om hela egentligen säkerhetsdoktrinen, den som hade funnits i vart fall i praktiken sedan Helsingforsavtalet här på 70-talet. Där man helt enkelt säkrade upp liksom hur man bedriver krig och balansen och så, och regelverket. Han ritade om att Sverige och Finland och en del andra delar av Europa skulle liksom vara inne i hans intressesfär. Och då på något sätt, när Putin ska definiera våran alliansfrihet och liksom bestämma att vi ska vara alliansfria, och sen händer detta i Ukraina, då kan vi inte längre vara alliansfria eftersom, och det här är min klo, vi hade monterat ner försvaret. Och där tycker jag vi till vänster. För hade Sverige haft ett försvar som vi hade i början på 90-talet och slutet på 80-talet, liksom ett par 3 miljoner man som kan rekryteras eftersom man har gjort värnplikten, ganska mycket utrustning som idag hade behövt utökas och moderniseras avsevärt. Men liksom hade vi haft 8 ubåtar istället för 4 och sådär. Hade vi haft det här försvaret av normalt snitt som vi hade innan vi monterade ner, då tror inte jag att jag hade landat i att vi skulle gå med i NATO, utan det är det här, jag har inte hört från vänstern och miljörörelsen och kvinnorörelsen och fredsrörelsen att man har tagit vakt om den svenska värnpliktsarmén, den svenska totalförsvaret, utan alla har liksom glatt sprungit in.
Vi hade lagt ner både det militära och det civila försvaret.
Ja, vi hade lagt ner allt.
Ja. Det var ju, ja.
Och det var därför jag landade där jag landade.
Men det baserades ju på den analys som man gjorde då. Och den gjordes ju av militära experter. Det var ju inte så att det var några på Miljöpartiets kansli som satt och analyserade verkligheten.
Reinfeldt, liksom. Juholt, utan
vi har ju gjort ett antal stora utredningar. Men dock har vi inte utrett NATO-medlemskapet.
Försvarsberedningarna stod ju av politiker.
Ja, precis. Ja, det gjorde den ju. Men det var inte de som satt och hittade på vad som skrevs.
Maria, vi kunde ju utrett i 2 år och sen gått med och åkt ner till Orbán.
Ja, det hade gått ungefär lika fort i det här fallet.
Vi hade kunnat tagit 2 år på oss att utrett.
Precis. Men,
sanningen att säga så är det ju så att det finns ganska många till höger som har velat föra en debatt om NATO i ganska många år, men intresset har ju varit väldigt svårt
väldigt,
för att ha de samtalen överhuvudtaget. Så att hade man åtminstone sträckt ut en hand och sagt okej, låt oss ta samtalet och sätta till en jäkla utredning och så hade vi ju kunnat ha.
Men om man jämför med Finland till exempel, där ju den debatten har varit i varenda valrörelse, i varenda presidentvalskampanj som har diskuterat NATO, så har man varit avvaktande av liksom säkerhetspolitiska skäl då, som har gjort att man ändå inte har gått med förrän det här hände. Men i Sverige så har vi inte ens i de här utredningarna om Sveriges försvarspolitiska samarbeten, då har det uttryckligen varit sagt att NATO ska inte vara med i den utredningen. Så att det är jätteknepigt. Jag var språkrör för Miljöpartiet i 10 år. Jag tror inte vi diskuterade NATO-frågan i en enda valrörelse. Jag tror aldrig jag fick den frågan i någon utfrågning. Det kanske någon kan sitta och kolla upp, men jag har inget minne av att det var. Men så fort man kommer till Finland, då vill de prata NATO.
Och från det så går vi in till slutvarvet, och det är då veckans person eller ord eller citat som jag ber att ni erbjuder oss då, lagom kondenserat och komprimerat. Henrik?
Ja, får jag börja? Då är mitt ord Gemini. Om ni har följt utvecklingen inom artificiell intelligens, det här är alltså Googles nya då, stora multimodala artificiella intelligens.
Det är inte horoskop alltså, tvillingarna?
Nej. Utan det är en ny AI som är Googles nya satsning. Och den är väldigt avancerad och utskrattad. Man råkade nämligen göra den ultra woke. Så att den är nu utskrattad i alla sociala medier, och det här började då med att någon var inne.
Vem ligger bakom? Vem betalar, Henrik? Nej.
Jag lyfter bara frågan. Jag säger om finansieringen. Det var någon som hade börjat med att be den här, för den kan både rita och skriva och göra allt möjligt, att återskapa en bild av the founding fathers av USA. Och då kom den här bilden fram med en afrikansk George Washington och en asiatisk Thomas Jefferson, och då började alla hacka på det här, och sen så kom det fram då att den här har guardrails som gör att om man ber den avbilda grupper av människor så inkluderar den automatiskt styrkord som är racial diversity ska alltid vara med. Så att då backtrackade man och drog tillbaka. Vi måste göra en patch, för det här blir lite för pinsamt. Liksom, det är så tydligt att vi gör det här. Så att man har lagt in en patch som säger, är det tidigare än 1980? Då behöver den inte få så det. Men är det senare så måste den vara väldigt, väldigt
där. Men man skriver om historien så att kanske var Obama där ändå.
men jag är en stor handlingare av AI. Jag tycker mest att det här var en kul fadäs som också i detta säkerhetspolitiska läge möjligen ger en indikation till hur mycket makt de entiteter kommer att ha som kontrollerar hur AI väljer att framställa verkligheten.
Mm. Och eftersom jag är en anhängare av diversitet så tycker jag det där låter som en bra funktion att ha i en AI. Fast inte när det handlar om att beskriva exakta historiska personer.
Det var ju en fadäs,
personer.
Enligt Henrik.
Ja. Ja, det,
alltså, men instruktionen var ju bra i grunden.
Och du, Maria, vad har du?
Ja, nej, men jag hade ju hoppats att vi skulle prata lite om Romina Pourmokhtaris klimatutfrågning i 30 minuter. Och då hade jag tänkt ta upp ordet säråtagande som hon hela tiden kallade det här EUs mål för minskade klimatutsläpp som Sverige då skulle bidra till. Men jag tänker inte göra det, utan jag tänker istället nämna finska försvarsmakten som i en sån här förtroendebarometer i Finland lyckades nå osannolika 92% förtroende hos finska folket. Mm. I Sverige så tror jag att de som kommer närmast där är väl, möjligen IKEA tänkte jag säga. Nej, men högskolor och universitet hamnade på 71% tror jag. Försvarsmakten är inte i närheten. Det finns ingen som är i närheten av att ha 92% förtroende i Sverige.
Firar de, tror du?
Jo, den här panelen tror jag faktiskt.
Du tror det?
Vi ska mäta det.
Det skulle vara det.
Ja, tack. Daniel?
Nej, men jag tänker vara väldigt kortfattad, som jag alltid är.
Ha!
Fred.
Det är så superotrendigt, Daniel.
Jag tycker att det ordet skulle jag vilja ha tillbaka. Ah, fred. Jag skulle vilja leva i fred. Jag hoppas att Ukrainas befolkning får fred och att Putin, eran och allting som hänger ihop med honom, alla andra as i den där konglomeratet av oligarker, avvecklas med förnuft och att vi är en demokrati, så att det också ryska folket får leva i fred.
Hear, hear.
Hear, hear.
Daniel Suhonen, Henrik Jönsson, Maria Wetterstrand, tack för den här gången.
Tack för att vi fick komma. Märker ni att jag talar för alla tre nu?
Kvartal. Ja. Det är för att vi håller på ungefär ett kvartal varje gång.
Tyvärr går det ju typ ett kvartal mellan gångerna.
Ett kvartals veckopanel. Vi pratar i en vecka varje kvartal.
Och några höjdpunkter på kvartal som finns här från de senaste dagarna. Opinionen just nu. Vi ser allt ljusare på ekonomin i Sverige. Den går spikrakt uppåt. Både podd och artikel på sajten. Caroline Ekman har skrivit om kvinnors sexuella rättigheter och hur politiskt obekvämt det har varit att tala om det sexuella våldet mot israeliska kvinnor den 7 oktober. Erik V. Larsson om att allt fler svenskar söker vård i onödan. Han ger oss 7 typexempel på vårdsökande som inte har någon nytta av att träffa läkare. Uppsök inte närmaste vårdcentral. Jörgen Wittfeldts torsdagsbetraktelse No Bullshit-policyn som låter de anställda säga vad som helst. Är det yttrandefrihetsfundamentalism som ska ersätta woke? Vikingatiden som vår tids spegel. Bilden av vikingarna säger mycket om tidsandan. I början av 1800-talet beskrevs de som hjältar. Nu för tiden handlar vikingatiden om mångkultur. Det skriver Leif Gren, tidigare antikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Och fredagsintervjun om självmord. Sverige har i 15 år haft en nollvision för självmord, men de har inte minskat ändå. Jörgen Wittfeldt intervjuar psykiatriprofessorn Christian Ryck, bland annat med frågeställningen: vad är egentligen ett liv värt att leva? Det här var allt för idag, och snart har vi februari månad bakom oss, även om det är skottår och den är 29 dagar lång. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Jag hoppas att ni får en fin helg och att ni tänker själva.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.